Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och frälsaren Herre Jesus Kristus. När det blev tal om det här bibelstudiet som ska hållas här idag med Susanne, så kom vi överens om att det skulle vara från Gamla testamentet och från början av Bibeln, från den så kallade urhistorien. Och sen sa vi också att det gärna då skulle få vara någon sån där text som vi kanske inte alla gånger stannar upp inför och som därför är lite ovanligare. Och själv har jag inte, liksom tidigare heller, desto vidare stanna upp inför första Mosebok 6 till och med 9, där det handlar om Noa och Noas ark. Jesus själv, så han säger så här: som det var i Noas dagar, så ska det vara i människosonens återkomst. Alltså Jesus drar paralleller mellan historien före floden och sen den historia som vi lever. Och enligt Jesus själv så är syndafloden, Noa och arken, det är verkliga historiska händelser som har ägt rum. Alltså inte en gammal myt som på det sättet liksom levt vidare och som närmast skulle vara en saga. Det är många som tänker sig saken så, men inte Jesus. Vi har nog allihopa märkt det där att Noa, gubben Noa, han har tecknats både som en tafatt gestalt, kanske också som en oförarglig gestalt. Jag har sett de där glansbilderna som föreställer arken. Och där är Noa kaptenen. Han ler glatt, kaptensmössan i handen. Och så finns han där på den där båten tillsammans med elefanter, lejon och ett par giraffer som sticker upp sina långa halsar ovanför den här arken. Alltså på det här sättet har denna gammaltestamentliga berättelse gjorts ofarlig, uddlös, barnslig, ja närmast skrattretande. Och ändå låta Jesus förstå att just denna berättelse är högsta grad berörande. Den angår dig och mig. Den är aktuell för varje ny generation och speciellt för den generation som lever och finns då när Jesus kommer tillbaka. Så som det var i Noas dagar, så ska det vara i människosonens återkomst. Nu är det ju utan vidare frågan om att det är den där arken som är själva huvudsaken i dessa fyra kapitel i början av Bibeln. Och ändå, förrän vi tränger in i vilket budskap denna ark har till oss idag, så ska vi också först nämna någonting om den där syndafloden. Om bakgrunden till syndafloden säger första Mosebok 6, och där är det den 50 versen. Och där är det bara frågan om att konstatera fakta. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. De där orden går rakt emot den utvecklingsoptimism som är ganska vanlig hos oss människor. Vi tänker gärna så här: att nu blir vi människor bättre med åren eller med tiden. Både när det gäller att vara hänsynsfull mot andra, omtänksam och också mer kärleksfull. Men trots att det har skett och sker en utveckling, till exempel inom tekniken, medicinen, kärnfysiken, så att människor idag vet väldigt mycket, kanske mycket mer än någonsin tidigare. Ja, vad har man inte liksom lyckats utröna och ta reda på? Både när det gäller mikrokosmos, alltså det där innersta, cellfunktioner, atomerna där inne i det innersta hos människan. Men också det här med makrokosmos, hela den stora väldiga rymden. Alltså, man vet, man har fått större kunskap. Men människan själv har inte blivit bättre. Snarare gäller om oss människor. Ju större kunskap vi är övrat, ju bättre vi fått det till det yttre, ju mer av egoism breder ut sig, ju mer av maktkamp på livets olika områden. Och det finns ju också någon slags hejdlös strävan efter eget välbefinnande. Det finns också i ditt och i mitt hjärta. Sökande efter egen ära. Alltså inte har människan blivit bättre. Snarare kunde man tala om en regeneration eller degeneration. Och det här är ett ganska irriterande faktum som sociologer och samhällsforskare tvingats erkänna. Martin Luther, han menar sin enastående fina tolkning av den här texten. Då när han lägger ut det här med Noarken och floden. Han säger att den där generationen, civilisationen, det där människosläktet som fanns före floden, det handlar ju om att man levde väldigt, väldigt länge. Det handlar om att de yttre förhållandena här på jorden var säkert betydligt bättre än idag. Alltså vi tänker gärna att då måste nivån på olika plan i livet och i samhället ha varit betydligt lägre än idag. Men så var knappast fallet enligt Luther. Ja, Gud hade på ett verkligen rikt sätt låtit sin nåd flöda över den tidens människor. Men precis som idag så gällde även då. Vi kan själva tycka att vi förmår så mycket inom olika områden i livet. Och därför så blir vi så lätt högmodiga, självgoda, allt mer stolta och rent av, som Luther säger, oemottagliga för det andliga. Och det är just sådan som situationen är för i floden enligt vår lärofader. Och samtidigt själva bakgrunden till att Gud med sorg såg på denna otro och orättfärdighet som fanns hos människorna. Han blickar ner, han ser hur illa det är beställt med alla hans skapade verk. Och då finns ett ord där i första Mosebok 6 och 6 versen som väcker vår uppmärksamhet och som kanske till och med ger oss huvudbry. Det står om Gud så här: då ångrade Gud att han hade gjort människorna. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa det: människorna som jag skapat ska jag utrota från jordens yta. Ja, både människor och fyrfotad djur, kräldjur och himmelens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde det. Alltså det är nog de här orden om Guds ånger som vi kan uppleva som problematiska. Vi vet att vi människor kan ångra. Om små barn bygger sandslott på stranden, där på klippan, och så blev det inte som de hade önskat. Då vet vi att det kan vara adjö med det här sandslottet. Och det liksom förgriper sig på sandslottet och liksom slår det ner till marken. Och liksom på det sättet förstör allt sammans. Människan kan ångra. Vi kan ångra det vi har gjort. Men om Gud står det till exempel i första Samuelboken, Gud är inte som en människa så att han kan ångra sig. Nå, hur ska man förstå det där att Gud ångrade att han hade gjort människorna? Men det visar utan vidare att Gud inte är känslolös, känslokall, då när han betraktar oss människor, utan reagerar. Han känner harm, sorg över människans ondska. Och enligt Luther så kämpar alltid dessa två sidor i Guds väsen, hans helighet och hans kärlek. Och det där strider inbördes med varandra. Det är liksom som det ska föras en sån där brottningskamp inom Gud. Alltså hans helighet kräver att människans ondska ska beivras. Så det är allt. Bestraffas, domen ska sändas. Och det är just det där som Guds ånger syftar på. Och samtidigt finns i Guds hjärta motsatsen. Hans kärlek som söker en utväg. En utväg att rädda människorna. Hans kärlek som driver honom att ytterligare förlänga några tider. Hans kärlek som önskar att människorna här på jorden, när det har gått så på tog med oss människor och vi har gått våra egna vägar, och ändå vill han ge oss tid till omvändelse, tid att komma till tro på honom. Och så ser han då, blickar han ut över människosläkt. Han ångrar människorna. Bara en som han inte behöver ångra. Och det är Noa. En som lever tro på honom. Om honom hetade att Noa hade funnit nåd för Herrens ögon. Och så får just denna Noa en dubbel uppgift. Dels det där märkliga uppdraget att bygga en farkost. En sån där rektangelformad tingest. En otymplig båt som sen skulle bli räddningen undan domen, undan syndafloden. Och när det visar sig att den där farkosten blir räddningen. För oss kristna är denna ark, den föraning om Kristi kors, om frälsnings tanken som Gud redan av evighet tänkt ut för att frälsa oss. Men förutom att Noa fick uppdrag att bygga en ark, fick han ytterligare ett uppdrag som vi ibland kanske inte ens lägger märke till. Han skulle predika för sin samtid. Enligt judiska teologer så ligger en riktigt huvudsak hos Noa i denna förkunnargärning. Också Petrus, när han talar om Noa, så kallar han honom en rättfärdighetens förkunnare, där i andra Petrusbrevet 2:5. Alltså ända fram tills att syndafloden kom. Och den där perioden var ganska länge. Om man kollar då i texterna och i de olika kapitlen om Noas floden och arken, då visar det sig att det är ungefär 100 år. Först är det frågan om att han hugger träd i skogen, kan man anta. Så forslar han detta virke till den där platsen, mitt under gassande sol. Så att folk blir lite förvånade. Vad är det riktigt han håller på med, tänker de. Och så kommer dessa människor som finns där i omgivningen. Och den här tiden var ju nog människosläktet inte så stort som idag. Men det var ändå alldeles säkert att de kom och såg på den där arken. Och så klöste de sig i hår. Och så funderade att vad är det riktigt som är på gång? Och så frågade de utan vidare av Noa att vad håller du på med? Och så predikade Noa. Han predikade för människorna. Han sa att Gud är en helig Gud. Han sa att det kommer en dom. Om ni tror det eller inte, Gud har sagt att det blir en domens dag. Och arken är Guds frälsningsbåt. Nå, vad var reaktionen på hans förkunnelse? Jo, samma reaktion som otron alltid haft på Guds frälsningstankar. Vi misstar oss knappast när vi säger att en del som såg arken ryckte på axlarna och sa. För att säga många idag, om det finns en Gud så måste en sådan vara god och inte tillåta att någon går förlorad. Och sist och slutligen, det är ju en omöjlig tanke att hela världen skulle gå under. Livet har ju funnits här på jorden, så säger man åt Noa, generation efter generation. Vi föds, utbildar oss, gifter oss och barn, som sen i sin tur växer upp, utbildar sig, gifter sig och får barn. Det där som du säger om domen, så sa man, det där att världen ska gå under, det är omöjligt. Några andra som hörde Noas predikan så reagerar förmodligen ännu häftigare, för att inte säga direkt hetskt. Han sa att världen står stadigt fast, är du som har en skruvlös? Det fick han nog höra, kanske upprepade gånger. När han talade som människorna inte ville höra, nämligen Guds dom som var på kommande. Alltså Noa, han är mannen i minoritet. Han är alltså den där ensamma mannen. Och han är samtidigt otidsenlig. Och han är också den som får lida för Guds ords skull. Alltså här finns många kännetecken på en sann kristen människa. Och nu drar Jesus, när det gäller just det här också, hur han får utstå både det ena och det andra. Jesus drar parallellen. Människorna på Noas tid och den yttersta tidens släkte. Jesus säger att syndafloden är en föraning om den slutliga domen. Han säger så här, som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig, blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Men hur kom den här floden? Hur ska man förstå den här världsomspännande syndafloden? Den här floden som tog allt med sig. Och vi som har sett tsunamikatastrofer i tv vet att en jordbävning i havet, då när liksom skorpan faller ner, så blir det kanske en väldig våg som man visar på tv. Och så är det frågan om att den stora våg som kommer in mot land tar allt med sig. Höghus och vanliga hus, träd och buskar, människor och djur. Nu finns det forskare som har sagt att kanske syndafloden var en alla tiders tsunami. Andra igen menar att syndafloden kan ha orsakats av ett meteoritregn som är ett nu ska förändra förhållanden här på jorden. Alltså det ska bli frågan om att liksom någonting också av att kärnorna i himlarymden, sådana där delar, föll ner hit på jorden och så blev det då någon slags urkatastrof. Och den här gamla jorden så att säga dränktes. Det som är ett faktum är att det finns ett minne. Det finns i mänsklighetens, alltså kollektiva minne, så finns det här att man vet i olika kulturkretsar, i olika delar av världen, så känner man till en sån här översvämning. En översvämning som tog allt, precis allt med sig. Nu har Bibeln åtminstone i min mening, mycket klar förklaring till den här översvämningen. Det står så här: alla de stora djupets källor bröt fram, himlens fönster öppnades och det regnade över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Alltså alla de stora djupets källor bröt fram och himmelens fönster öppnades. Alltså vattnet kom både nedifrån djupet, uppifrån höjden. Och man kan inte låta bli att tänka på skapelsen. För i skapelsen så står att mörker var över djupet. Det är i första Mosebok 1-2. I begynnelsen var allt ett enda stort urtidshav, kaos. Allt var kaotiskt. Mörker var över djupet. Skapelsen innebar att Gud ur detta kaos, urhav, kallar fram en ordnad värld. Och det ska vi veta, att vår värld består så länge som Gud i sin nåd uppehåller sin skapelse. Så länge Gud låter ordning och reda finnas, och så länge han håller de onda makterna, kaosmakterna, på avstånd. Syndafloden innebär mot den här bakgrunden att Gud i sin harm över det onda drog tillbaka sin hand från skapelsen. Alltså nerifrån djupet, uppifrån höjden, så tillåter han vattenströmmarna, som han annars håller tillbaka, att välla fram för att dränka allt liv. Paulus talar i Romarbrevet 1 om Guds dom. Och då säger han att den värsta domen, det är att Gud tar sin hand ifrån oss. Eller som han uttrycker det: Gud prisger människan åt sig själv. Och det är möjligtvis någonting av det här som skedde när Gud förstörde den gamla världen som fanns på Noas tid. Han lät vattenströmmarna komma. Han prisgav människorna av deras egen ondska. Han tog sin uppehållande nåd ifrån sin skapelse. Alltså, har vi riktigt förstått det där? Att vi uppehålls och bevaras vid liv endast genom Guds nåd. Endast genom att Gud i sin nåd låter solen lysa, låter jorden bära frukt, låter det födas barn, låter hjärtat slå, låter lungorna uppta syre. Tar han sin hand ifrån mig, då är det slut. Det är ute med oss. Tar han sin hand ifrån sin skapelse, så tar kaosmakterna, syndardomen, drabbar dig och mig. Men som vi redan nämnde, Gud hade beslutat frälsa Noa, föra honom över syndaflodens vågor till en förnyad värld och medlet varke. Frågan är om den här arken ska kallas Guds, nej, Noas, som vi ju annars brukar tala om, Noas ark. Man sjunger om den där arken. Det är dags att börja bygga Noas ark. Men egentligen skulle den här arken kallas Guds. Det var ju Gud som i detalj gav Noa anvisningar om arken. Det står så här att Noa gjorde i allt som Herren befallt. Första Mosebok 6:22. Han gör i allt som Herren befallt. Ibland tänker man att om man nu lyder Gud i det stora så där ditåt, små saker, så kan ju inte, behöver inte vara så nödvändiga. Men säger inte det här någonting väsentligt om hur vi ska se på bibelordet? Det har sedan syndafallets dag varit på modet att ifrågasätta, kanske också tänja på Guds befallning. Bibeln som getts oss som rättesnöre så att kunna bli en gummisnodd. Är det så att någonting inte passar vår tid, så tänker vi så här att ja, vi menar ungefär att vi liksom kan dela upp Guds ord. Vi tänker att en del är viktigt, andra är mindre väsentligt. Men Noa gör inte så, utan han höll sig också i detaljer till det som Gud befallt. Varför valdes just Noa att bygga den där arken? Varför utkorades just han till frälsning? Nå, moraliskt sett så var han knappast bättre än andra av den tidens människor. Ingenting tyder på att han ska ha varit någon slags övermänniska som var fri från ondska. Den ondska som fanns hos gemene man och kvinna. Läser vi hela Noas historia ser vi i första Mosebok 9. Och han efter syndafloden anlade en trädgård, en vingård. Och så drack han sig drucke. Och i berusat tillstånd blev han till vanära för sina söner. Som måste skämmas för sin far. Kanske det var så att Noa tyckte att han var sämre än andra. För så förunderlig är Guds utkårelse. Gud väljer den som i egna ögon är ett intet. Och som tvingas ty sig till Guds nåd alena. Alltså i motsats till de många stora och stolta, högfärdiga. Som ledde i Noas grannskap. Som inte räknade med någon Gud. Så trodde Gud blint på Gud. Noa blint på Gud. Och räknar man vad Gud sagt. Det är därför han är Gud utvald. Därför tillräknar Gud honom rättfärdigheten och fullkomligheten. Är det inte ett högt betyg som Gud ger Noa i första Mosebok 6:9? Gud var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Och de orden ska naturligtvis inte förstås så att han ska vara fullkomlig, rättfärdig i sig själv. Men på samma sätt som det står om Abraham, att han trodde Gud och rätta regnades honom till rättfärdighet. På motsvarande sätt gällde om Noa. Därför betonas, det sägs, att han var en man som vandrade med Gud. Han hade Gud för sina ögon. Han visste själv att han var bristfull. Det gick inte som han hade önskat. Han såg nog sina egna synder. Men han såg på Gud framför allt. På Guds löfte. Och i Hebreerbrevet 11, där Noa räknas till trons hjältar, så står det så här om honom. I tro byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina. Och genom tron ärvde han den rättfärdighet som kommer av tro. Och sen ser vi för vår inre blick hur det är när arken äntligen är klar efter de 100 åren. Och då är det Gud som griper in och kallar samman. Han förde många djuren, kräldjur och däggdjur, orena och rena djur, fram till Noa. Och så anvisar Noa dem sina platser i arken. Och sen tar Noa sin hustru, sina tre söner, med sina respektive hustrur, sammanlagt 8 personer, och gick in i arken. Och ännu måste vi veta hur det är att det fanns nog inget tecken på att det skulle bli någon storm och oväder. Utan det verkar nog som ett dumt företag. Och sen följer några korta och talande ord. Och Herren stängde igen om honom. Är det inte ett starkt ord? Herren stängde igen om honom. Kan man tänka sig någon som är mer beroende av Gud, hans blotta nåd, än Noa? Som befinner sig i arken. En ark som saknar dörrhandtag inifrån. En Noa som är utelämnad åt Guds barmhärtighet. Innesluten i Guds hand. Han stängde igenom honom. Vi idag försöker också täppa till, stänga igen om oss. När vi reser över livets hav så tar vi försäkringar. Sjukförsäkringar och bilförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, skadeståndsförsäkringar, inbrottsförsäkringar, brandförsäkringar. Till och med försäkringar som man kallar livförsäkringar. Fast det egentligen är dödförsäkringar. Därför att det betalas ut till anhöriga händelse av den försäkrades död. Noa har vad som verkligen är en livförsäkring. Han har tecknat sitt liv i Gud. Alltså han står i förbindelse i trongemenskap med Gud. Och detta är den verkliga försäkringen. Tänk att Gud lovat också dig och mig. Han har lovat frälsa oss genom vatten. Och han har genom dopet tagit hand om våra liv. Alltså vilken livförsäkring har vi inte i vårt dop? Och det är dopets frälsande kraft Petrus tänker på när han i Noas ark och Noas räddning ser förebilden till vårt kristna dop. Efter denna förebild frälsar dopet nu också er, säger Petrus. Dopatesten säger dig och mig att vi inte längre är våra egna herrar som själva bestämmer över våra liv, utan att Gud tagit sig an vår livsfarkost. Han har stängt igen om oss. Och att vi otroföraktar dopet, att strunta i Guds nåd, det som att riva sönder försäkringsbrevet. Så dum är inte Noa, utan han litar på att Gud ska ta hand om honom, hans familj, alla djuren, så länge de befinner sig i arken. Och den där arken, vi sa att det är en bild av korset. Man kan också säga att det är en bild av Guds nåd. Det enda som bär genom livets olika genom livets äventyr. Det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Det är arken. Arken är också det nya förbundet. Det som upprättades på Golgata. Grundvalen är syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Alltså av egen kraft, med egna byggverk, med egna småbåtar. Vi kommer inte lyckligt igenom. Men förblir vi i frälsningsarken som Gud byggt på Golgata och vilken vi försatts genom dopet, kommer vi med säkerhet lyckligt igenom. Visst är Kristi verk, hans kors, en dårskap för förnuftet och otro. På samma sätt som arken uppfattades som rena rama vanvettet. Men förlitar du dig på vad Gud gjort för dig i Kristus, så kommer han frälsaren att föra dig genom livets bränningar och kär till den himmelska stranden. Intet ska rycka dig ur min faders hand. Ingenting ska föra dem ut, ska kunna fördränka dem. Väl växlade för mig på livets stråt. Än blir det sång, en idel klag och låt. Men under allt är klar som mulen tid. Han är dock själv min salighet, min frid. Det är det här som Noa fick erfara. Nu kunde han säkert där han befinner sig inne i arken kända vånda. På samma sätt som vi alla gör när livets stormar går lösa. Han kunde ängslas när han såg upp mot det lilla fönstret som fanns i arkens tak och märkte att regnet fortsatte att hälla ner. Han våndades när vindarna tog tag i arken och kastade den hit och dit. Han kunde få sömlösa nätter när han såg på medresenärerna. Också de där många djuren som Gud hade gett honom uppdrag att ha ansvar för. Kanske han tänkte att kommer farkosten att hålla? Ska mat och vattenförråden räcka till? Och ändå förjagar han dessa otrostankar när de infinner sig. Därför att han vet en sak. Gud har stängt om honom. Det är Gud som håller arken i sin hand. Det är han som för oss genom det här livet och den här världen. Jag har också tänkt ibland på Noas ark. Eller jag minns att det var frågan om det var det där Estonia-olyckan. Och som var Martin Lönnebo i Sveriges TV. Den där mycket kunniga biskopen. Och så sa han, hade han en bild av hur vår jord, Tellus, hur den är att likna vid Noas ark. Vid båten. Som färdas genom rymden. Och ibland kan vi tänka att det går nog på tok med vår värld. Vi kan tänka att Gud kan väl inte ha reda på allting. Och Gud kan väl inte hålla allt i sin hand. Men just detta är det stora och glada. Att han verkligen styr och leder vår värld. Också din och min lilla livsfarkost. Det är den för tröstan vi får ha. Martin Luther, då när han talar om Noas ark så drar han en intressant parallell. Han menar de tre våningarna i arken har sin tillämpning på kyrka och hennes allmännelighet. Det fanns ju en undervåning, en mellanvåning och en övervåning. Det är nästan så att jag kommer att tänka på det här med högkyrklighet och lågkyrklighet. Och sen det där bredkyrkligheten eller folkkyrkligheten. Men allt nog, alla slags djur ska vara med och få vara med i arken. Och därför menar Luther på det sättet att man aldrig kan säga till någon att inte får du komma. Du är för liten. Nej, Jesus säger, kaptenen på skuten, låt barnen komma till mig. Och vi som ibland tänker att jag har nog gjort bort mig så många gånger. Och Gud har gett mig ett långt liv. Men inte har jag blivit något bättre. Det är just till för syndare som denna farkost är. Han tar emot det sämsta. Och han tar emot oss. För att han själv, Gud, genom Jesus har vunnit åt oss. Frälsning och evigt liv. Han vill vår frälsning. Och så stannar då äntligen den där farkosten, arken, där på Ararats berg. Jag tänkte mig så här att han kommer ut ur arken Noah. Kanske var han ganska stelbent efter den där långa sitsen. Men det var vår i luften. Fåglarna sjöng. Kanske också ett och annat grönt hade börjat skjuta upp på marken. Vad var det första han gjorde? Det står så här. Noa byggde ett altare åt Herren och tog av alla rena fyrfotade djur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret. Och så står det ytterligare. När Herren kände den ljuvliga doften, sade han till sig själv. Härefter ska jag inte mer förbanna jorden för människans skull. Eftersom hennes hjärtas tankar är onda, ända sedan ungdomen. Alltså Gud hade fördärvat den gamla världen. Nu gav han löftet om att inte längre fördärva. Trots människornas ondska. Trots att vi människor var och är oförbättrliga. Varför inte? Varför ger han löftet om att inte längre sända någon syndaflod? Månne det inte berodde på att Gud tänkte på Kristus. Offret som skulle ges i tidens fullbordan för världens alla synder. Och det där offret som Noa bar fram, det liksom kastar sin skugga fram emot Kristi offer. Och därför står det att Herren, då när Noa offrade, kände en ljuvlig doft, evangeliets doft. Det är kanske just de här sakerna som också Paulus knyter an till. Och att Gud kommer att låta nåd gå före rätt, det bevisar han när det står så här. Vidare sa det Gud till Noa och hans söner: "Se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande. Detta är tecknet som jag slutar med er och alla levande varelser hos er. Min regnbåge sätter jag i skyn, och denna ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden." Förbundstecknet, regnbågen, är enligt första Mosebok 9 ett yttre tecken, på samma sätt som ordet, dopet, nattvarden är yttre synliga tecken, genom vilka Gud säger: "Jag är dig nådig." Naturligtvis tillåter han än idag också hemsökelser och katastrofer av olika slag, för att genom dem tala till oss, väcka oss till besinning. Men han handlar inte med oss i vrede, utan bakom hans styre av världen står kärleken, den kärlek som offrat sig för oss på korset. Och han vill att vi genom hörandet av en evangelium ska komma till tro på Jesus och bli evigt frälsta. Det här gäller alltså om alla, att Gud vill vår frälsning. Vi får vara övertygade om att den ark som Gud själv har byggt, den ark som vi tagit som bord på genom dopet, den ark som vi befinner oss i genom tron på Herren Jesus, den kan inte gå i kvav. Den når med säkerhet den slutliga ändstationen, evighetens strand. Så reser jag trygg till det härliga land, fast vågorna skyhöga gå. Om Herren tycks sova i skeppet ibland, han är ju i skeppet ändå. Amen.